då pratar lite du också.
Ja, jag pratar.
Ja, toppen. Jag tycker
men
jag
har nog ingenting i de här. Man kan, nu vänta. Nu tror jag. Jajamän. Nu låter det annorlunda. Innan var det bara som att det var som att jag hade hörselkåpor på mig.
Okej.
Okay. Men nu har jag, hörs det bra. Jag, men det är också, man är så van vid att ha, alltså, en gång satt jag och lyssnade på mina AirPods jättelänge. Satt och lyssnade på musik i typ en kvart när jag väntade på bussen. Och sen så insåg jag att jag har inte satt på någon musik. Jag bara stoppat in lurarna i öronen. För man tänker att man är klar då. När man har lurarna på sig, då är det så här, my job is done. Men, och så slutar man att reflektera över vad som hände sen.
Men det är ju helt sjukt. Då måste det ha varit, då hade du någon egen musik som spelade in i ditt huvud.
Det här kommer fram att jag är riktigt galen. Jag lyssnade på podcast, den var lite spretig. Det var mycket olika röster skulle få mig att göra grejer.
Pratar om grejer, jätteintressanta grejer. Elin och Agnes i en podd som heter Bakom kulisserna.
Idag tänkte vi prata om att man ju faktiskt är ett företag också när man frilansar.
Ja.
Man är ett företag, man är sin egen chef, sin egen undersåte, sin egen slav och sin egen mellanchef, allt på samma gång. Och hur gör man det? Och hur ser man till att ta ansvar för sin karriär på ett sätt som gör att den går framåt, samtidigt som man inte helt heller går sönder, typ. Nu lät det som att det skulle handla jättemycket om att bli utbränd, men det var faktiskt inte tanken.
Ja, det lät jättemycket som det faktiskt.
Ja, verkligen. Välkommen till Ångestpodden. Hur tar du hand om dig själv i denna tuffa verklighet? Inte riktigt så mycket kanske, men det finns ju lite där också att snacka om.
Ja, det gör det absolut. Det finns ju mycket mörker i det där, men också mycket roligt. För det är ju väldigt roligt att frilansa. Vi kommer ju prata lite generellt nu om att frilansa, inte bara som komiker eller skådis eller sådär, utan det kan ju, som tv-arbetare också till exempel, eller andra typer av underhållningsjobb.
Mm. Och för både dig och mig gäller det ju att vi har så mycket olika spår, så att det är liksom spretar åt flera olika håll. Men jag skulle inte vilja säga spreta på något dåligt sätt, som att det är, åh, det bara flyter iväg åt då. Utan det är olika spår som ska liksom ihop till en och samma bana framåt. Hur tänker du med det? Har du någon strategi för hur du tänker liksom långsiktigt, kortsiktigt med din karriär?
Med min karriär? Vilken karriär? Hallå? Hej, hej. Hallå? Jag brukar ha några långsiktiga mål som jag kan vara väldigt bra på att sätta upp, men sen inte liksom tänka något mer på. Så det var ju inte så bra. Men alltså när jag började med stand-up, då, det var ju 4 år sedan nu. Då hade jag så här, första året jag höll på, det var ju pandemiår, så att det var ju liksom, gick ju lite grann som en parentes så. Men jag hade ändå liksom en tanke då, att jag hade till exempel så här en lista på klubbar som jag ville köra på. Mm. Och jag hade också liksom ett tänk om att jag, för då var jag ju så här, jag vill jobba mer med humor. Så då hade jag ju också till exempel att jag så här, skulle vilja göra en podd tillsammans med någon komikerkollega.
Åh, har du bockat av då nu?
I have arrived.
This is your destination.
Ja. Nej, men jag hade några sådana grejer som jag tänkte så här, men det här vore en rolig grej att göra. De här klubbarna vore roliga att köra på. Och så där i början brukar jag vara ganska bra på att sätta upp kanske både kortsiktiga och långsiktiga mål. Sen så brukar jag liksom glömma bort dem och bara flyta med lite. Hur tänker du?
Ja, men jag tänker ganska mycket företagande faktiskt. Jag är lite nördig med sånt där också. Jag gillar att det också är ett företag man håller på med. Jag gör min egen bokföring och sånt där också.
Oj, vad sjukt.
Ja, det var så här, jag började verkligen från början med att jag gick på någon kurs på Skatteverket och satt och räckte upp handen och bara, om man inte lyckas med det här kommer man hamna i fängelse då, typ. Och de bara, ja, typ så här. Och så till en början hade jag en analog bok. Alltså flera år satt jag gjorde min bokföring för hand i en liten sån bokföringskassabok.
Men gud, nu ser jag dig framför mig som i någon sån film, du vet, som utspelar sig på 1800-talet. Och du sitter i någon så kallt, regnigt London med såna små glasögon långt fram på näsan. Och sitter och skriver med en sån
gåspenna.
Gåspenna, absolut.
Men, faktiskt, för förra året var första året som jag tog hjälp med att göra årsbokslutet, för jag hade, eller deklarationen, för att jag kände, men jag kan inte lägga tid på det just nu. Och då hörde jag av mig till en revisor och hon bara, hur har du gjort tidigare? Och då var liksom, då hade jag ganska, det var typ ett år sedan som jag skaffade digital bokföringsprogram. Jag bara, men jag har gjort, så här, gjort för hand i bok och så upp här, men här. Och hon blev så, hon bara, du måste ta hit den där boken, jag vill se den, vad är det för uråldrig liksom, metod?
Gud, står den på museum nu?
Den står på museum, naturhistoriska.
Det är den och sen sån uppstoppad häger. Ja.
På Kumlaanstaltens eget museum, där jag nu sitter inne för ekobrott.
Just det.
Det är inget som jag medvetet har gjort från början, att jag tänkte att jag ska ha en företagsstrategi. Men jag har insett i efterhand att det är nog det jag har haft. Jag har kommit på lite olika strategier för att vara på rätt väg. Så när jag slutade, när jag sa upp mig, jag jobbade ju på en teater. Och så sa jag upp mig därifrån för att helt börja frilansa. Då hade jag börjat frilansa vid sidan av och så tog jag det steget att jag säger upp mig från min anställning och nu är det bara frilansspåret. Och då insåg jag ganska snabbt att jag behöver en strategi för att det ska bli en medvetenhet i det. Att man inte bara tackar ja till uppdrag som kommer in och så plötsligt lägger man all sin tid på någonting som kanske egentligen är ett sidospår till exempel.
Mm.
Så då, och det här, jag har berättat om det här i någon annan podd, så att om någon har hört det här tidigare så får bara be om ursäkt. Då får du höra det igen.
Eller spola fram.
Spola fram, eller stäng av, eller håll för öronen.
Gå och ta en kaffe, det, eller
ja.
Ta en promenad.
Ja, visst, gå på bio, det går mycket fint, fina filmer. Mycket skit också.
Fast om du tar en promenad, då, alltså, nu pratar jag till vår lyssnare som inte vill ha det här, då kan man ändå lyssna på det här, tycker jag.
Ja, tänk lite på dina egna problem under tiden. Låt tankarna glida iväg och tänk på någon större jävel och varför den inte förtjänar sin plats
här i världen.
Ja.
Eller gör som du gjorde och sätt bara i lurarna och så sätt inte på någon musik.
Ja, exakt.
Eller någon podd.
Så himla mindfulness egentligen.
Just det.
Mm. Men för er andra kommer det här Elin Almens aktieportfölj. Nej, men så här, jag kom då på att jag ska se min karriär som en aktieportfölj där man sprider riskerna.
Mm-hmm.
För så funkar det ju då när man köper en aktieportfölj, att man bestämmer hur stor risk man vill ta och hur mycket vinst man då kan få möjlighet att få. Och då kan man ju sprida olika procentsatser. Jag vill ha liksom så här mycket trygghet, så här mycket.
Jag är så sämst på allt som har med pengar att göra. Aktier, allting. Förlåt, men det var jätteintressant.
Men det här kommer inte landa i pengar. Eller, jo, i och för sig, det gör ju det. Så att du kan också stänga av.
Alltså, jag tycker om pengar. Jag vet bara inte, de bara rinner mig i händerna. Jag vet bara inte hur jag ska ha dem kvar.
Skaffa simhud. Aktieportfölj där man sprider riskerna. Vad vill jag ha för procentsatser? Jag valde 40-40-20. Och då är de understa procenten, det är de här typen av jobb som man får in förfrågningar som man inte behöver vara så himla rädd för att förlora. Man kanske, alltså så här, och det här ändras ju också över tid såklart när man kommer framåt. Men det är liksom de här, det är säkra jobb. Och det är sådana förfrågningar som kommer in mest. Och risken med att om man säger ja till alla de förfrågningarna för att det är ledigt i kalendern, då blir man kvar på den nivån liksom.
Mm-hmm.
Så det är de understa 40. Sen finns det 40% över som är de lite svårare jobben, de som är lite svårare att få, och när man väl har dem så känner man, här måste jag göra riktigt bra ifrån mig för att få chansen att få den här typen av jobb igen.
Mm.
Och sen har jag de översta 20%erna, och det är de här riktiga långskotten. Du vet, kanske när man pitchar in egna idéer till tv, sånt som man behöver kanske skjuta iväg 20 bollar för att få ett mål.
Mm.
Hade man bara ägnat sig åt de översta 20%, då hade man haft en otrygg ekonomi och man hade, det hade gått ut över självförtroendet också, att man får så många nej utan att man liksom får saker att göra. Så man behöver de här understa procenten också för att hålla stabilitet i ekonomin och att man får jobba på. Liksom.
Mm.
Men en väldigt, tror jag, den vanligaste grejen är nog att man skiter i att lägga tid på de översta 20. För man får in jobb på de understa 40. Det är tomt i kalendern, man tackar ja till dem. Och då är man kvar där. Mm. Istället för att jag också gör ganska kontinuerligt...
Man vågar inte gå vidare liksom.
Ja, eller det kanske man vågar, men man kanske inte lägger tiden på det. Man ser inte till att hålla rena dagar i kalendern när man kan ägna sig åt de översta 20%.
Ja, men då vågar man ju inte. Om man inte lägger tid på det så har man ändå tagit ett beslut.
Ja, men att... exakt. Mer eller mindre medvetet. Men, ja, men precis. Och så gör jag lite sådana också... uppdateringar hela tiden, jag kollar vad har jag lagt min tid, ja men nu har jag varit och lagt mycket tid på de här 40, då behöver jag då, den här grejen behöver jag säga nej till för att faktiskt kunna ha tid kvar till de översta 20. Och på det här sättet så gör det att man hela tiden, man känner att man har liksom, det finns en stabilitet, men man kommer hela tiden lite framåt, för man får ju in de där översta 20 ibland då och då, och då hackar man upp liksom.
Mm.
Och sen de som låg, kanske när jag började med det här, det som låg i de översta 20% då, det kanske är nere i mina understa 40 nu. Så att man ser ju också hur det, man flyttar ju om, man får ju med jämna mellanrum också värdera om sina olika typer av jobb. Och vart tillhör den här typen av förfrågan nu? Ja, men nu är det nog nere i de här 40, för jag är inte rädd att förlora den här typen av, det kommer fortsätta liksom.
Mm. Smart.
Tack. Och sen, det kanske inte heller, det passar kanske inte för alla. Alla är unika. Utan man får ju också skaffa sig lite sådana modeller som gör att man själv tycker det är roligt. Jag gillar ju det här planerandet, långsiktigt, kortsiktigt. Sådana här också klassiska grejer som att, vad är ett långsiktigt mål och sen hacka ner liksom vägen dit och sånt där. Det tycker jag är kul, men alla gillar inte det, och det finns ju inga liksom mallar för vad som ska funka för alla här heller.
Nej, verkligen. Men så, det där var jätteintressant med procentsatsen och verkligen fundera aktivt över vad man lägger sin tid på. Det tror jag nog kan vara gemensamt för alla som frilansar. Det du sa om att man plötsligt har man kanske tackat ja till jobb som man egentligen hade velat tacka nej till, för man hade velat göra något annat, fast så vågar man inte, för det är också, kan ju vara ekonomiskt väldigt otryggt att frilansa.
Gud, ja.
Och det är ju en grej som jag brukar tänka, att när man börjar frilansa, då måste man ha med i beräkningen att det kommer vara tufft, kanske de första åren. Och har man någon slags ekonomisk buffert så är det bra, liksom, så att man kan klara av en månads arbetslöshet då och då. Det inträffar ju liksom. Det här, när vi pratar om att vi är lediga, så är ju det bara att man inte har något jobb just då. Man säger, jag var ledig som somras. Ja, ledig och ledig. Men att man måste ha med det i sin beräkning, så att man inte får panik liksom. Typ om man har gått någon utbildning och så kommer man ut och så ska man börja jobba. Och så, det ser jag ganska ofta i tv-branschen till exempel. Folk som får panik efter några veckor. De har gjort någon praktik och så tänker de så här, och så kommer nästa jobb och då, jag slutade på fredagen och så börjar jag väl någon annanstans på måndagen och jag är inte det. Då är allt åt helvete liksom.
Verkligen, och det finns ju också något som förstärker det där, är att det är en väldigt vanlig småpratsfråga i tv-branschen, att speciellt i slutet av ett projekt man har jobbat tillsammans, så frågar folk, vad är din nästa grej?
Mm.
Och det är liksom, egentligen är det bara en hur är läget fråga. Det är inte så att folk liksom analyserar den efter det på djupet, men man själv kan ju känna den stressen att okej, om man inte har ett svar på vad gör du efter det här, då kan det kännas, det kan spä på stressen.
Verkligen, och jag tänker också att i början av sin karriär, då kanske man umgås mycket med folk som har vanliga jobb och anställningar. Sen så kan ju det där, som för min del som har jobbat med tv i 16 år, så är ju många i min bekantskapskrets och vänskapskrets jobbar ju med liknande saker och frilansar också kanske. Så då pratar man ju på samma sätt om det. Men i början då kanske man har många kompisar och man kanske har familj och föräldrar som har en fast anställning och som liksom ser så otroligt mycket långsiktigare på just den här ekonomiska trygghetsbiten. Och det tyckte jag i alla fall att jag blev, eller jag kan säga så här. För jag tänkte säga att det blev jag stressad av i början, men det blev jag inte.
Men det hade varit bra om du hade blivit stressad av det, för då hade vi kunnat prata om den här stressen.
Då hade vi kunnat prata om den här stressen. Nej, men jag kan säga så här, det ser jag jättemycket av i tv-branschen nu, att de som kommer ut och precis börjat jobba, att de är liksom, att de har kvar på något sätt, eller har det där tänket av att om jag inte vet vad jag gör om ett halvår, då är det kaos. För hur ska jag betala hyran, hur ska jag liksom... Och jag fattar det.
Ja, verkligen. Och här kan man ju faktiskt också... För allt beror ju också på hur man ser på de här 2 månaderna mellan projekt. Man kan använda aktieportföljen faktiskt här också. För är det så att man också har lite visioner av att man kanske vill pitcha in egna grejer, dra igång egna projekt, skriva någonting eller vad det nu kan vara, så kan man ju se de här månaderna som att det här är min tid att jobba med de översta 20%. Och då blir inte det onödig eller oviktig tid, tvärtom.
Jag har faktiskt det.
Har du en kopiator?
Nej, alltså det är en skrivare, men man kan ju kopiera på den.
Ja, oh, just det. Ja, då det ingår sällan. Ju det i ditt jobb faktiskt, fylla på den ibland. Hur ser du på dina de här perioderna mellan projekt? Hur brukar du må då? Hur fyller du dem?
Jag brukar må ganska bra. Jag är ju en väldigt rastlös person som tycker om att jobba. Men jag är ganska bra på att fylla den tiden med just egna projekt. Mm. Men precis tiden efter man går av ett projekt är ju alltid lite post-production blues.
Ja, och den tror jag också, det där får man också bara... ta som en del av det naturliga. Mm. Att man ska inte stressa upp sig så mycket. Bara, men okej, nu går jag är lite deppig här i ett par veckor. Det är en del av
det veckor.
Också.
Det var länge.
I ett par år, som det är för mig. Nej, men det kan ju vara olika långt. Liksom. Det beror på
välkomna
hur långt projektet har varit. Ja, verkligen. Också, att det kommer fram att jag har så här, i 10 års tid ungefär brukar det sitta i den här deppen.
Men gud.
Nej, men det är olika från projekt till projekt. Men att det bara så här, ja, låt det vara så. Sen går det över. Sen kommer man i ett nytt projekt. Det är en bipolär bransch.
Ja, så är det verkligen. Det är också någonting som jag tycker är så tydligt i början. När man börjar frilansa och att det där blir så himla tydligt, den där relationsaspekten av det. Att folk blir så här, vi måste ses igen, ska vi ha en reunion typ för ett projekt? Och det tycker jag också är en grej som man lär sig liksom, ju längre tiden går, att släppa. Och det brukar jag säga till folk som börjar frilansa nu att...
det blir inga reunion.
Det blir inga, nej. Vi kommer inte ses, vi kommer ses igen säkert, men kanske på ett annat projekt om 2 år. Och då kommer det vara jättekul eller jättejobbigt eller någonting sådär. Men, troligtvis jobbigt. Men det jag brukar tänka och brukar säga till folk då, det är att det är ju också en underbar möjlighet att ta vara på det som är bra i ett projekt, att man tänker just här, ja men vi är i den här konstellationen, på den här platsen, man kanske är bortrest någonstans och är det just det här projektet, det här kommer inte ske igen på exakt det här sättet. Man kanske gör samma projekt och några liksom gamla är med, men just det här kommer inte ske igen och det här roliga som vi har nu, det tar jag verkligen vara på.
Ja, det är som universum ju.
Exakt.
Att det är olika paralleller. Ah, förlåt. Du behöver här var på väg iväg någon helt annan sak.
Och även de negativa delarna av ett projekt blir ju lättare att hantera. Om man tänker så här, okej. Okay, men för vissa projekt är ju jättejobbiga om man kanske jobbar med folk man inte kommer bra överens med. Och att då också kunna tänka så här, okej, okay, men det är bara 2 veckor kvar av just den här konstellationen, just det här projektet, på just den här platsen, så det är fine. Jag behöver inte liksom gå runt och vara arg på den här grejen eller lösa exakt allting med exakt alla.
Men jag har 2 saker som jag tycker är svårt med att frilansa och vara sin egen chef och företag och allt det där.
Bara två saker. Bara två.
Ingenting annat.
Allt annat är lätt.
Allt är lätt. Nej, men två saker som jag kommer att tänka på nu. Det ena är prokrastinering.
Mm.
För de som inte vet vad det är. Det är när man har en uppgift som man inte sätter igång med att göra. Ofta kan det vara på grund av att kanske man har prestationsångest. För mig är det ofta så att ju viktigare uppgiften är att det blir bra, desto mer skjuter jag upp att sätta igång med den.
Ja, absolut.
Och det kan finnas så många anledningar också. Man hittar på ursäkter för sig själv att så här, min hjärna måste vara på toppform när jag ska göra det här. Jag får inte vara trött. Jag måste vara jätteglad och lite i perfect created mode. Ja. Värdelösa ursäkter som jag lyssnar på och inte börjar. Är du en prokrastinerare?
Ja, det är nog på, det låter som exakt samma sätt som du.
Mm. Och man har ju då inte heller någon som alla gånger står och... Det beror på vad det är man jobbar med. Men nu tänker jag framför allt på de här projekten som man ger sig själv. Som man bara, nu sitter jag hemma och gör det här, skriver det här.
Mm.
Man har ingen som ser en, liksom. Det kanske är lite svårare, på, även om folk har strategier för det också. Man sitter på kontor med Facebook uppe och sen så bara snabbt kan de ta in arbetsdokumentet.
Ja. Men man har ingen deadline heller. Det är ju det som är... När man ger sig själv uppgifter och projekt så är det ju ingen som är så här, hallå, är inte det här klart nu? Utan det är bara man själv. Så det är ju lätt att man flyttar fram det datumet.
Mm.
Att så här, ja men det kanske inte behöver vara klart på fredag.
Det kan precis, vara klart om och då blir det också istället. Att man så här prioriterar ner det för att ingen, det finns ingen piska.
Mm.
Hur, har du strategier för det?
Nej. Jag gör jättemycket listor. Och då försöker jag när jag gör, och alltså jag är ju egentligen sämst på det, fast att jag, hur kan jag vara det när jag gjort typ 5 listor om dagen i hela mitt liv, så är det ju sjukt att jag ändå är sämst på listor. För jag gör ju listor som är liksom helt mixade ofta. Alltså det kan vara så här dammsuga, duscha, och jag måste skriva upp ibland att, så inte för att jag är sån ohygienisk person, utan bara för att jag ska liksom få med det i dagarna mer tidsmässigt, så jag inte blir så stressad. Och sen kan det också så plötsligt stå typ skriva stand-up material.
Så där är jag också. Det där känner jag igen, att man liksom petar in också, bara gå till posten. Ja, din arbetsuppgift. Det får jag göra på min arbetstid.
Ja. Och så här jättestora uppgifter, liksom ta tag i det här. Bland liksom
ospecifikt.
Ja, precis. Men då jag brukar i alla fall då som någon typ av strategi göra liksom, när jag gjort en sån lista, så brukar jag så här ringa in typ kanske de 5 grejerna som är, för mina listor, de är hur långa som helst. Men då
det problemet har jag också. Orealistisk tidsplanering som gör att man alltid känner sig besviken och bara, jag hann ju inte skriva en bok idag.
Jag vet.
Det är dåligt, det är sämst.
Duscha, dammsuga, skriva en bok. När jag har hela den här listan, då brukar jag göra så att jag kanske ringer in de 5 grejer som känns viktigast. Och det kan ju vara då kanske både dammsuga och inte skriva en bok, men kanske så här, liksom skriva klart de här stand-up-grejerna. Och när jag har de här 5 grejerna, då brukar jag göra kanske 2 lätta grejer först.
Dammsuga,
dammsuga är ganska lätt. Alltså, eller det är jobbigt att dammsuga, men det är ändå så här, det krävs inte så mycket tankeverksamhet. Så då gör jag det, för att det är skönt, och då kan jag bocka av något på listan, så får jag känna mig lite duktig.
Mm. Skriver du också ibland upp saker som du redan har gjort för att kunna skriva upp och bocka
absolut,
av?
Ja, absolut.
Det är skönt, det får man.
Det är skönt.
Vem ska hindra oss? Ja, vi gör det, okej. Okay. Ja, fortsätt. Ja.
Men sen då, om det är till exempel så här, skriva klart det här stand-up-materialet, som för mig då är till exempel att ta en lång promenad, då brukar jag ju se till att liksom, efter jag har gjort 2 enkla grejer, så måste jag göra den här lite jobbigare grejen kanske, eller den grejen som tar mer tid eller mer liksom kreativitet och tankeverksamhet, så att det ändå blir gjort.
Mm.
Hur gör du?
Jättesmart. Jag har faktiskt nu börjat försöka... Alltså jag har kommit på att jag måste ha en bättre strategi för att inte prokrastinera. Så att jag har börjat utfördra lite. Det där var faktiskt en av de grejerna som jag också tänkte på då. Att börja med lätta uppgifter.
Mm.
Så man känner att man, liksom, man lurar in sig på att man har börjat att göra saker. Och sen kan man liksom trappa upp det. Jag har också insett att jag behöver bara för mitt eget huvud se saker som... Ja, men om jag ska skriva ett manus till exempel, ett tv-manus, så är det så här, ja, det här bör bli bra. Men den känslan är ju lite jobbig. Det är inte en lusthöjare direkt. Så jag börjar tänka så här, jag måste tänka på processens olika steg. Det gyllene utkastet. Nu skriver jag ett utkast. Mm. Min uppgift idag är att skriva ett utkast.
Mm.
Och då behöver inte det vara perfekt, utan uppgiften nu är bara att göra ett utkast. Och nästa uppgift är kanske att hitta problemen i det utkastet.
Mm.
Och bryta ner det på det sättet. Och så har jag märkt att det är bra att sluta med en uppgift när man känner att det är flyt. För då har man lust att börja med den dagen efter igen.
Mm.
Inte som tvärtom, som man brukar göra, att man bara, jag kör fast, jag lämnar till imorgon. Då tar det mycket längre. Mm. För när man inte vet riktigt hur man ska göra, då är det svårare att vilja göra det. Yeah.
Igen, liksom. Ja, men det är verkligen, det är som att man kan boka in så här, om man inte har tränat på länge, så bokar man in att nu ska jag gå och träna 2 timmar på gym, liksom. Mm. Och så står man i 2 timmar och bara, oh, fuck, det här är liksom så tråkigt.
Mm.
Jag brukar tänka samma grej där, att så här, men om jag går och tränar 20 minuter eller liksom en halvtimme, så är det bra.
Mm.
Och sluta när jag fortfarande tycker att det är lite kul att vara här.
Mm.
Att då går jag hem igen. Så är jag alltid där, för då är man lite mer sugen på att gå tillbaka. Inte
toppen.
Jättesugen.
Men... toppen. Så där tänker jag också med gym, så jag är alltid där bara typ en kvart. Men sen den andra grejen då, som jag tycker är problem, och det är ju lite det här som det lät som i början, att det var det enda vi skulle prata om. Men det är ju faktiskt en för man har ju hela tiden också faktiskt en latent stress i att när som helst bli inaktuell och utkastad ur branschen och inte få några fler jobb.
Mm.
Så man känner hela tiden stress att tacka ja till grejer.
Mm.
Och det gör ju också att det verkligen kan bli för mycket. Att man har du varit nära väggen, som det heter?
Nej, inte liksom sådär nära att bli utbränd eller något sånt. Men jag har absolut haft perioder där jag har jobbat jättemycket. Just för att jag kanske till exempel har tagit ett långt tv-projekt samtidigt som jag har liksom 2 egna projekt som jag tycker är kul att göra och som jag inte vill eller kan släppa för att man kanske har påbörjat det liksom. Och att jag också samtidigt har tackat ja till liksom kortare grejer som bara har varit så här, men den här helgen kommer jobba med det här. Ja, just det, då skulle jag kanske ha varit ledig, men både liksom att man tänker så här, det lät som en kul grej så jag vill göra, men också den ekonomiska stressen att så här, man vet aldrig när nästa jobb dyker upp, så att det är bäst att jag tackar ja liksom. Och det är ju ganska lätt hänt att det blir så.
Gud ja, verkligen, och speciellt också eftersom det är så kort framförhållning jämförelsevis att jobben kommer, ja, men det kan se ut nu som att hösten är helt blank.
Mm.
Man tackar ja till grejer som bara, ja. Och sen så när väl hösten kommer, då kommer det, ja, det är det här jag ska prioritera att göra, jag måste tacka ja till det, men jag har redan tackat ja till de här grejerna, så blir det bara, alltså det är ju jätte, man kan inte heller liksom kräva av sig själv att det ska bli perfekt balans hela tiden liksom.
Nej, men verkligen, och jag tycker ju lite grann om den grejen, att i vissa perioder jobba jättemycket och sen ha lite lyxen då av att kunna ha perioder som inte bara är en helg eller en vecka, utan kanske ett par veckor där jag inte behöver jobba så mycket. Och jag kan både känna liksom ändå så här lite ekonomiskt lugn för att jag jobbade i kapp det liksom under en tidigare period på året. Och också lite känslomässigt lugn i att så här, men det här är min semester.
Mm.
Jag går inte och känner mig arbetslös då. Det är jag ju sällan heller i och med att jag håller på med egna projekt också. Men att de kan få puttra på lite mer utan att liksom, vara en börda.
Mm.
Så. När det gäller tv till exempel, som har varit, liksom funnits länge i mitt liv. Så där vet jag ju till exempel ganska väl precis hur mycket jag behöver jobba på ett år för att klara mig. Ekonomiskt då, om man säger.
Och hur mycket är det då?
Ja, nej, men jag behöver göra 2 längre projekt. Och med längre så menar jag som är kanske 2 månader.
Mm.
Och då, det kan ju låta väldigt lite. Men mellan de här längre projekten, där man ju ofta kanske får ett månadsarvode eller någonting sånt, som så gör jag ju kortare projekt där man får ett dagsarvode som ju är högre än vad ens månadsarvode skulle bli då om man slår ut det per dag.
Mm.
Och gör jag då två längre projekt och sen, ja det vet jag inte exakt hur många kortare projekt, men liksom fyller upp resten av tiden med kortare projekt och egna projekt som ju oftast inte drar in lika mycket pengar, men som ger mig jättemycket i liksom lust och kreativitet. Då funkar ett år för mig.
Mm.
Och det blev väldigt tydligt efter jag skilde mig och skaffade ett eget företag och hade haft det ett år, så hade jag, eftersom jag inte kan någonting om det här med aktieportföljer eller någonting sånt, uppenbarligen, så hade jag ett möte med min sån redovisningskonsult och bara frågade, jag sa det, jag fattar ingenting, jag kan inget om det här, kan du berätta för mig hur det går för mig? Liksom, hur har det här året sett ut för mig?
Så skulle jag vilja säga till en psykolog, kan du berätta hur det går? Bara. De bara, det där med hörlurarna, det är varningsklockan.
Men det var väldigt intressant, för då blev det så tydligt. Innan dess så hade jag och min exman då haft ett företag tillsammans, och han är också frilansare och vi hade gemensam ekonomi, så att då var det lite mer flytande. Att, jag visste inte riktigt hur mycket jag drog in eller jobbade. Det hade jag ju såklart kunnat ta reda på. Det var inte som att det var hemliga siffror för mig. Jag bara orkade inte. Men nu är jag tvungen.
Det där låter jättebra tycker jag. För det där gör ju också att man kan få känna en känsla av att känna sig klar.
Mm.
Och det gör man ju sällan när man jobbar så här. Mm. Dels att man hela tiden jagar nästa.
Mm.
Och sen även i det man skapar kreativt, så är det ju sällan man bara klart, helt perfekt, nöjd. Då man är ju ständigt så här, man känner sig...
Gud vad skönt om man kunde känna så. Ja, det här går inte att göra bättre.
Det är perfekt för mig, allting. Och så det där är ju också en sån latent känsla, att man hela tiden känner att man är aldrig färdig med någonting. Mm. Det är inte liksom avslutad arbetsdag. Allt är bara... Jag har stoppat in varje mjölkförpackning på rätt hylla i ICAs kyl. Och nu kan jag gå hem och så är det klart. Så det där är jättebra tips tycker jag. Att bara, för då kan du ju efter två projekt känna, jag är klar för i år. Mm. Och klapp på axeln. Ta det lite lugnt också.
Ja, men precis. Men det ska ju sägas att jag gör ganska mycket kortare grejer då. Så det är inte som att jag...
Inte klar ändå.
Inte klar. Men fast den där stressen över att boka in de där längre projekten, den finns ju inte då på samma sätt. Liksom. Förutom nu. Nu är det ett nytt år, så nu finns ju den stressen igen. Nu börjar vi om.
Och du som då har varit i tv-branschen i 16 år, känner du att om du har tackat nej till grejer, har du sett resultat av att du fått färre frågor? Eller är det liksom någonting som stämmer? Eller är det bara en egen känsla? Vad skulle du säga i din uppfattning?
Jag har väl märkt att om jag har tackat nej till förfrågningar i en viss kanske typ av genre där jag inte har jobbat så mycket, då har jag ju inte fått så mycket fler förfrågningar från det hållet.
Mm.
Men samtidigt så har det kanske funnits en anledning varför jag tackat nej till det. Så det kanske inte är något jag är supersugen på att göra, så det stör mig inte så mycket. Men sen är det ju också, man tackar ju nej och ja till saker hela tiden. Och folk vet ju att det oftast har att göra med, det beror på hur man lägger fram sitt nej också. Det är klart att om man säger, skulle jag vilja göra det där pissiga projektet, då ringer kanske inte folk igen så mycket.
Det är också lite som att dejta, att ett nej kan ju också betyda, jag är väldigt eftertraktad, jaga mig, catch me if you can.
Exakt. Nej, men jag menar att det är klart, alltså, man tackar ju nej till projekt för att så här, åh gud, det där hade varit jättekul att göra, men jag är redan bokad den här perioden, vad synd liksom. Då tycker jag inte att man märker att så här, den projektledaren blir sur och inte hör av sig igen, utan då är det ju snarare så här, fan vad synd att det inte funkar nu, ja, men kanske nästa säsong eller något sånt.
Ja, verkligen, jag tycker precis, jag tror det är lite risk att folk blir sura. Men det kluriga också tycker jag är att man vet ju också själv hur man funkar om någon frågar sig, har du någon du kan rekommendera till det här jobbet?
Mm.
Då är ju oftast den man tänker på någon man jobbade med nyligen.
Exakt. Ja.
Bara för att man funkar så att säga, ah, men just det är den man kommer på först. Ja, den här, och det var kul.
Mm.
Så det finns ju faktiskt också den aspekten lite grann att man liksom behöver finnas i folks medvetande bara för att det är så man funkar som människa liksom. Och det där kan jag känna lite stress över, även om jag tror att liksom, över tid så är det ju liksom inte... Man ska inte tänka för mycket att det står och faller med... för också säger man ja till ett projekt så då äter det ju tiden. Liksom. Då får man ju kolla vart man är i aktieportföljen och se om man har mer utrymme i just det facket också.
Jo, men så är det. Man ska inte tacka ja till grejer som man absolut inte vill göra, bara av den anledningen. Men jag tycker att det där är ändå en viktig poäng, att en del av frilansjobbet är ju nätverkande. Men sen kan ju det se ut på olika sätt. Jag tycker inte att det betyder att man ska tacka ja till projekt som man verkligen inte vill göra. Absolut inte. Men det kan ju också vara att faktiskt gå på den där AVn med jobbet, gå på den där slutfesten till exempel, även fast man kanske känner att man är klar med det projektet eller sådär, att den typen av grejer brukar ju vara ganska bra att göra, där man ändå så här träffar lite folk och kan ställa den där mingelfrågan, vad ska du göra nästa?
Och det där är ju också, jag har så dubbla känslor kring det där. Dels tycker jag att det är lite härligt, men också stressigt och skrämmande. Det här att det är så himla mycket slump. Vad man får göra för grejer, det är så mycket slump. Det är vad någon råkade tänka i stunden. Och man kan ju själv gå tillbaka till, ja, men det här jobbet som jag verkligen ville ha, det är på grund av att jag, om man liksom går steg tillbaka, att jag gjorde den här pytte grejen för 5 år sedan och lärde känna den personen som ledde till det, som ledde till det, som ledde till det, som ledde till det. Och då blir man så här, betyder det att jag måste tacka ja till alla pytte grejer? Nej, så kan man inte heller ha det. Så att jag tycker det är härligt, men också så, man kan ju inte styra över det. Det är också en sån grej man bara får acceptera. Slumpen är jättestor spelpjäs.
Så är det verkligen. Men jag brukar tänka att försöka haka på vissa av de där sociala grejerna på saker som man ändå redan gör. Alltså, om man tänker stand-up till exempel, att om man är på ett gig, att ibland ändå så här försöka stanna kvar lite efteråt, att man inte kanske alltid har bokat sig så att man måste rusa iväg eller komma i sista sekund, liksom, utan att man kanske i, så här, jag ska ändå vara i det här sammanhanget. Lägg en liten stund då på att så här, prata med folk och faktiskt hinna säga hej och så, att det kan hjälpa en ganska mycket.
Och det är lite härligt också att se det som en del av ens arbetsuppgift. Så kan jag tänka ibland bara, jag går på den här festen efteråt, för det är mitt jobb. Det är mitt jobb att gå på den här slutfesten, det är viktigt. Och eftersom du säger, alltså, som du säger, är det ju viktigt. Mm. Men man kan se det lite som, det här var arbetstid.
Vad är den vanligaste frågan man får när man säger att nej, men jag frilansar?
Just det. Jag tänker att den vanligaste frågan, det kanske yttre, jag har inget sådär exakt ordagrant, det här har nött sönder mitt huvud, men i olika former, ett uttryck för någon slags oro. Så här, hur är det? Är det väldigt osäkert? Mm. Hur hanterar man det? Att det är så, och sen är också förknippat till hur branschen mår, som just nu under hösten så är ju folk så här, i tv-branschen, hur är det att frilansa nu? Att, ja, men någon fråga som uttrycker en oro för hur det går.
Men vad brukar du svara då?
Jag brukar svara att jag älskar att frilansa. Mm. Jag tycker det är toppen, faktiskt. Och jag brukar rekommendera alla att göra det. För att jag tycker det är kanon att få bestämma själv. Och sätta ihop sin egen arbetstid och bara ta sig längre och längre från att någonsin behöva göra något som man tycker är tråkigt och bara kan göra kul grejer. Så för mig, det passar mig perfekt. Chefer är inte alltid min grej.
Okej.
Vad är ditt svar?
Men jag tycker också att det är en av de vanligaste frågorna som man brukar få. Och jag svarar nog ungefär som du gör, att för mig passar det här livet jättebra. Det ger mig mycket fler fördelar, tycker jag, än nackdelar. Men sen tycker jag att en vanlig grej som har att göra med det där med oro, det brukar vara liksom följdfrågan som är sen så här, vad ska du göra, vad är ditt nästa projekt då, eller vad ska du göra sen?
Mm.
Och så vet man inte det. Och att då blir folk så otroligt stressade å ens vägnar. Mm. Att om jag säger så här, men jag har 2 veckor kvar på farmen, ja, och sen vet jag inte. Vadå? Så du vet inte vad du gör om 2 veckor? Och folk blir, alltså, får sån otrolig stress, verkligen. Ja, stackars dem.
Ja. Brukar du lägga dem under en varm filt och kolla om de vill ha lite te?
Ja.
En värmedyna.
Ja. Nej, men då svarar jag väl, alltså, ungefär som du gör då också, att så här, men för mig passar det ganska bra. Det är klart man kan vara stressad om man inte vet vad man ska göra om 2 veckor, fast jag tänker så kortsiktigt vad gäller det där, att så här, 2 veckor är ganska lång tid, eftersom det också är ju så att förfrågningar kan komma med väldigt kort varsel, och på 2 veckor kan det hända ganska mycket. Så att mig stressar inte, men jag märker verkligen att andra människor får liksom eksem.
Ja. Ja, men vad kul att höra hur du tänker. Det är väldigt, väldigt roligt, tycker jag, att höra hur olika personer bygger upp sånt här. Man blir väldigt inspirerad, tycker jag.
Mm,
och man kan plocka, verkligen. Det är så här fritt fram och plocka fritt från hur alla andra gör.
Aktieportföljer
hitan och ditan. Det är, ja. Men det är kul att höra.
Verkligen. Ja, men det är ju, frilanslivet passar ju verkligen inte alla. Men det är ju superkul om man är okej med att det finns absolut en ekonomisk otrygghet. Och ibland också en känslomässig otrygghet i liksom att man inte vet hur kommer min tid se ut? Hur kommer mitt liv se ut om ett par veckor när det här projektet är slut? Men man har ju verkligen lyxen att få välja vad man ska jobba med. Att kunna välja bort saker som man inte är så sugen på. Kunna stå ut med vissa konflikter för att man vet att det här är inte för evigt. Och att kunna få välja att jobba med sina kompisar.
Ja, men tack för det här.
Tack för det här.
Ja, vi hörs.
Vi hörs.
Hej, hej.
Pratar om grejer, jätteintressanta grejer. Elin och Agnes i en podd som heter Bakom kulisserna.